Ja, god morgon eller god förmiddag. Vi har här 1,5 timme på oss ungefär för det här ämnet. Och det är lika länge som en fotbollsmatch, men i en fotbollsmatch så är det halvtid också. Då vilar man sig och kanske sträcker lite på benen och så kan vi samtala också. Vi får se hur det går. Tro och goda gärningar handlar det alltså om. Vad är tro? Det kan man ju fundera på så där rent allmänt. Och om vi säger att vi tror på någon så då litar vi ju på honom eller henne. Det låter lite konstigt om vi säger till varann: jag tror nog på dig men inte på vad du säger. Det låter inte riktigt bra. Och så är det ju också med förhållande till Gud. När vi tror på honom så tror vi. Lyssnar vi på honom och litar också på hans ord. Vi behöver lyssna till Guds ord för att då också få tron som gåva. Det börjar redan där. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Eller ordagrant av hörandet, står det på grekiska. I kristen tro så är då trons föremål avgörande. Och för Luther var det tro, var tillit och förtröstan. Han kritiserade de som hade bara en historisk tro, som han uttrycker det. Och med det menar han då att de som bara har det här teoretiska och inte hjärtats förtröstan. Det finns en passus i Bo Gert Stengrunden i ett av de där avsnitten också, när en ung präst kommer och är ivrig och kommer till prosten och berättar hur mycket han kan och så här. Och så tyckte han att den gamla prosten var lite konstig, så han stammade sen fram: men prosten ska veta att jag är troende. Och så får han svaret: ja, så vad tror du då på? Och det där var ganska hälsosamt för den här unga pastorn. Och sen uppstod ett gott förhållande mellan dem. Tro är förtröstan, tillit och förtröstan på Gud. Men så finns då de här gärningarna också, och de kopplas ofta samman på ett rätt sätt. I Efesierbrevet 2:8-10 skriver Paulus: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har berett för att vi ska vandra i dem. Inte på grund av gärningar, det som sen kallas laggärningar, utan vi är skapade till goda gärningar. Så Paulus nämner här både tron och gärningarna i samma andetag. Och det handlar då om laggärningar som vi inte ska syssla med. De är negativa, men de goda gärningarna är någonting positivt. Och de är förankrade då i tron eller en följd av tron. När aposteln talar om gärningar som någonting positivt så kallar han dem då alltså för goda gärningar. Och jag har genom en sökfunktion kommit fram till att det finns 17 ställen i Nya Testamentet där det talas om goda gärningar. 17 ställen, och vi hörde ett läsas här nyss. Ett annat finns i Hebreerbrevet: låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och det står likaså i 1 Petrus 2:12: uppför er väl bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Det här är mycket sagt. Man brukar säga att de troende är världens bibel, och så är det faktiskt. Laggärningar är gärningar som vi gör för att Gud förhoppningsvis ska bli nöjd med oss. Och tänker att när vi gör vårt bästa så ska Gud acceptera oss. Goda gärningar är händelser som vi, eller handlingar som vi gör mot vår nästa, vår medmänniska, i tacksamhet för att vi är frälsta av nåd genom tron. Och då finns det som sagt ett samband mellan de här båda, mellan loket och vagnarna som vi hörde. Ett gott träd bär god frukt, säger Jesus. Och Paulus talar om vikten av att ha en tro som är verksam i kärlek. Om vi då går till Luther och han behandlar de här sakerna så och först säger någonting om hur han uppfattade tron, så kämpar han ju länge i klostret för att få frid med Gud och få den här trons gåva. Och när han då läste och han tyckte att han blev bara sämre ju mer han bjöd till där. Men så läste han Romarbrevet 1:16-17 och grunnade på det här innehållet och berättar länge efter det här. Det är konstigt i och för sig att det dröjde flera tiotal år tills han berättade vad som hänt och det gick till. Natt och dag grubblade jag över detta, ända tills Gud förbarmade sig över mig och jag blev uppmärksam på sammanhanget mellan orden. Den är nämligen sådan. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangeliet, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva i tro, av tro. Nu kände jag mig nästan som om jag var född på nytt. Som om portarna till paradiset hade öppnat sig, så att jag kunde gå in. Och nu visade sig skriften med ett annat ansikte för mig. Och den här upptäckten kom att bli avgörande för reformatorn och hans gärning. Och det var alltså när han läste skriften och gav akt på sammanhanget mellan orden. Så därför är det helt fel att säga att påstå att för Luther var det här Kristus viktig och inte skriften. Här ser vi hur de hör samman. Och Luther kom sen också då att betona Abraham som kallas trons fader mycket. För att återkomma gång på gång till Abraham som litade på Guds löften i vått och torrt. En intressant detalj är att när Luther sen i sin iver översatte Romarbrevet 8:28, där aposteln hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar, så satte han in ett alena där, genom tro alena, fast det inte finns i grundtexten. Förstår ni? Men det där, och han fick kritik av katolikerna för det där, att han satt in ett alain där, alena. Men det där var så, har jag förstått, att när man i vår tid översätter Bibeln till språk från grundtexten, så kan man om sammanhanget, det är enligt överensstämmelse med sammanhanget, så kan man göra så här. Nåja, det var en detalj. I Stora Galaterbrevets briskommentarer skriver, definierar Luther tron så här: tron ger Gud äran och något större kan inte ges honom. Att ge Gud äran är att tro på honom, att hålla honom för sannfärdig, vis, rättfärdig, barmhärtig och allsmäktig. Med ett ord, att erkänna honom som skapare och givare av allt gott. Detta gör inte förnuftet, men tron gör det. Och därför inser vi också vilken stor rättfärdighet tron är. Och tvärtom vilken stor synd otron är. Tron rättfärdiggör alltså eftersom den ger Gud vad honom tillkommer. Den som gör så är rättfärdig. Vi ärar Gud genom att tro på honom. Tron innebär för Luther som sagt inte en det här historisk tro, fastän de här grundläggande fakta är viktiga också naturligtvis. Tron har ett innehåll, det vet vi, och han var noga med det. Men han betonar också att tron är gemenskap med Kristus. Gemenskap med Kristus. Det är ett personligt förhållande till honom. Och så här skriver han i Stora Galaterbrevskommentaren också: dessa tre, tron, Kristus och godtagandet eller tillräknandet, hör samman. Tron griper om Kristus och har honom närvarande. Innesluter honom liksom ringen, den i den samma infattade ädelstenen. Och den som med sådan tro har fattat Kristus och har honom i sitt hjärta, honom räknar Gud för rättfärdig. Eftersom du tror på mig, säger Gud, och eftersom din tro omfattar Kristus, som jag har gett dig till att vara din rättfärdiggörare och frälsare, därför är du rättfärdig. Därför godtar Gud dig och räknar dig rättfärdig för Kristi skull på vilken du tror. Sen går jag vidare till en mindre skrift om en kristen människas frihet. Jag minns när jag var växte upp och min farfar läste Huspostillan på söndagarna, och vi hade ett visst avstånd till kyrkan och ingen bil, så det var inte allt. Bönehuset fanns närmare, så dit gick vi då ofta, men han läste från Huspostillan och jag och min bror så lyssnade då på det här. Och det var långa, långa avsnitt, det vet ni. Och det var, vi förstod inte så mycket, men vi lyssnade och jag tänkte att... Och sen satt vi nära honom, så när han vände på bladen och så tittade vi att ta det slut där. Och vi hade dåligt samvete för det där, men när farmor sen också suckade och sa hoja. Så då förstod vi att vi var inte så konstiga. Sen när jag tänkte att sådana denna Jarl Luthers skrifter, men sen förstod jag att han har sammanfattat allting här om en kristen människas frihet. Och det här är en riktig pärla. Och här undervisar han först hur tron på evangeliet gör själen fri från alla lagens krav. Tron litar på Guds löften och förenar själen med Kristus. Och då sker ett saligt byte, så att han tar mina synder och jag får hans rättfärdighet. Och det här är någonting väldigt stort. Och på nästan överallt när Luther undervisar om tron, så tar han avstånd från gärningarna. Och han kan, som vi har förstått, kalla tron för en gärning, eftersom Kristus uppmanar honom att också tro. Men det är ganska sällan han gör det. Jag återkommer till den här lite senare. Sen finns en annan skrift som han skrev samma år, 1520, som heter då Om goda gärningar. Och där undervisar han då först om tron också, och kallar tron för den förnämsta, högsta och allra största gärningen. Och det beror på att endast tron är det rätta sättet att tjäna Gud och ge honom äran. Och därmed uppfyller också tron det första budet. Tron är motsatsen till förtröstan på egen kraft och värdighet. Den troende litar inte på sig själv och sin förmåga, utan på Kristus och hans gärning. Det här är ju det här riktigt basic truth. I företalet i Romarbrevet, Luther skrev ju också företalet till Bibelns böcker, och där definierar han tron som ett gudomligt verk i oss som förvandlar oss och föder oss på nytt och dödar gamle Adam och gör oss till helt andra människor i hjärta, håg, sinne och krafter, och har med sig den helige ande. Så att tron är liksom verksam, och han säger också där att den är en levande och dristig förtröstan på Guds nåd, så viss att man tusen gånger kan dö för den. En sådan förtröstan och visshet om Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat. Detta gör den helige ande genom tron. Så det här är liksom utgångspunkten för allt kristet liv, grunden och utgångspunkten då också för det som behöver följa. Och i den här skriften då om goda gärningar som han skrev, så Han skrev den eftersom han beskylldes för att, från katolskt håll för att försumma de goda gärningarna. Och det var ju inte med sanningen överensstämmelse. Så därför skrev han en bok. Han skrev flera böcker 1520, bland annat den här. Men också om goda gärningar. Och den är lite tjockare, men inte lika tjock som Husbåstillan. Och där betonar han vikten av goda gärningar. Och så förklarar han där också i början hur de här förhåller sig till varann. Och han säger också då, med tanke på den här kritiken han hade fått, man beskyller mig för att förbjuda goda gärningar, eftersom jag på detta sätt framhäver tron och förkastar sådana gärningar utan tro. Men i själva verket vill jag gärna predika verkligt goda gärningar, nämligen gärningar i tro. Och då framhåller han också att de goda gärningarna då inte är laggärningar, utan just gärningar gjorda i tro på Kristus och i lydnad för honom. Och så säger han då där i början, ännu en gång, tron är den förnämsta gärningen, eftersom den ger Gud äran. Och i den här tron så blir då alla gärningar av lika värde, den ena lika god som den andra. Och på den här tron tar sig uttryck i goda gärningar. Och det är tydligt alltså att han förankrar de goda gärningarna i tron. Finns inte tron så är gärningarna då värdelösa. Och han hänvisar, jämför med hälsan också. Man måste vara frisk för att kroppens lemmar ska kunna fylla sin uppgift. Tron måste vara drivkraften, annars är det ingenting värda. Och då betonar han väldigt genomgående i den här boken att de goda gärningarna är de 10 budens gärningar. De 10 budens gärningar. Och kritiserar då den medeltida kyrkan för att man hittat på en massa gärningar som Gud inte har befallt. Och håller på med dem. Och det var det som han hade erfarenhet av också sen uppväxttiden och i klostret. Och så delar han in buden i de 3 första som handlar om tron och förhållande till Kristus och till Gud. Och sen de här övriga som handlar om förhållande till nästan och talar då om tro och kärlek. Tro och kärlek. Sen en intressant sak när han talar om sabbatsbudet. Han ger den en allegorisk betydelse som omfattar då hela människans väsen och inte bara att vi upphör med kroppsligt arbete, utan att vi låter Gud verka i oss. Tycker jag är väldigt fint att sabbatsbudets primära uppgift är att låta Gud verka i oss och inte med våra krafter utföra något själva. Och när Christian Brav i en av sina böcker skriver om det här så betonar han det här, hur tron för Luther är själens vila. Själens vila. Vi får vila, själen får vila vid Guds löften i tro. Så här skriver Luther, den första gärningen är att tro sig vara viss om Guds godhet och förlita sig på honom. Den andra gärningen, goda gärningen, består i att prisa Guds namn, bekänna hans nåd och ge honom äran för allt. Därpå följer tredje budet att förrätta Guds tjänst med bön och höra predikan, längta efter Guds välgärning och att späka sitt kött. Det här sista låter väl lite katolskt, späka sitt kött. Luther talar här faktiskt om köttets övning och säger att man, det verkar lite konstigt det här eftersom han har talat om sabbatsbud, det handlar om själens vila och att låta Gud verka, men så talar han nog också om det här med faktiskt fasta, vaka och arbete. Men det ska man inte göra för att vinna förtjänst för Gud. Och sen när det gäller fastan så uttrycker han det så här. Man ska inte heller vara så sträng att man fördärvar sin kropp och blir konstig i huvudet. Så det ska vi komma ihåg till nästa fasta. Måtta med allt, också med fastan, men han föraktar inte det. Fast han nog hade fasta mycket och han hade ju alla möjliga krämpor, Luther, där man har försökt analysera i efterhand. Så, och en förklaring är nog att han faktiskt fördärvade sin kropp delvis, men kanske inte blev konstig i huvudet, för det var ganska klart där i hjärnkontoret. Och så är en följd också av de goda gärningarna enligt Luther, att de förankras i tron. Och att den som är förankrad i tron behöver inte någon undervisning om de här goda gärningarna, utan handlar spontant. För tron vill inte bindas vid någon gärning. Och här jämför han då med saltaren. Om ett, där talas om trädet som är planterat vid vattenbäckar och ger frukt i rätt tid. Trons människor gör goda gärningar med ett glatt, lugnt och tryggt sinne utan tvång. Och det här finns en viss spänning, kan vi nog säga. Här verkar det som om han menar att goda gärningar kommer av sig själv. Men sen visar det sig nog senare, som vi ska se, att det inte alltid är så här enkelt. Vi behöver nog också lite piska, inte bara morot utan också piska. Luther avslutar sin undervisning om goda gärningar och säger att alla gärningar som inte är påbjudna av Gud är både farliga och lätta att känna igen. Och att vi har tillräckligt att göra med Guds bud. Det är faktiskt, det räcker nog, där har vi nog var och en att göra. Vi behöver inte hitta på något extra. Och skapa oss för sånt som Gud inte har befallt oss att göra. Och vi ska inte söka såna gärningar då och strunta i de gärningar som Gud har befallt. Det blev liksom lätt tvärtom, så upplevde han det. Sen skrev Luther också företal till Romarbrevet 1522. Han skrev till det där de flesta av Nya Testamentets brev. Och det där finns utgivet på svenska på Artos. Luthers företal till Bibeln. Och där karaktäriserar han då tron som levande och verksam. Levande och verksam. Och det beror på att tron inte är en mänsklig ansträngning utan Guds verk i oss genom den helige ande. Och därför är det omöjligt att tron inte skulle verka något. Och så här skriver han där, ett centralt citat plockar jag. Tron är ett Guds verk i oss och förvandlar oss och föder oss på nytt. Den dödar den gamle Adam och gör oss till helt andra människor i hjärta, håg, sinne och alla krafter och för den helige ande med sig. Jag tror det är något levande, ivrigt, verksamt och mäktigt. Det är omöjligt att den inte skulle verka vad som är gott. Den frågar inte heller om man ska göra goda gärningar, utan innan man frågar har man gjort dem och är alltid verksam. Men den som inte gör sådana gärningar är en människa utan tro. Tron är en levande och dristig förtröstan på Guds nåd, så viss att man 1000 gånger kan dö för den. En sådan människa, sådan förtröstan och visshet om Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat. Och så vidare, och så vidare. Jag hänvisar visst till det här där i början. Och så avslutar han det här avsnittet där det är alltså omöjligt att skilja gärningarna från tron. Lika omöjligt som att skilja värme och ljus från elden. Och så går han då igenom de här budorden ett och ett och förklarar dem. Och vad det betyder i praktiken då för en kristen människa. Sen ska jag kanske säga här inom parentes, men en viktig sådan att när Luther talar om räknar naturligtvis med det här som vi kallar för lagens första bruk också. Att en människa som inte tror på Kristus, så har alla lagens verk som skapad av Gud inom sig och förstår att handla gott mot sina medmänniskor. Och det här funkar inte heller alltid till 100%, men rätt bra. Det är lagens borgerliga eller civila bruk. Och de som håller efter oss då och ser till att det här förverkligas. Det är lagstiftning, samhällets lagstiftning, och sen är det poliser och andra myndighetspersoner som har som uppgift att det här hålla ordning och reda på oss människor. Och skulle inte det här fungera, så skulle hela samhället också kollapsa. Och det här fungerar då också människor utan tro på Kristus. Så kan leva ett gott liv, och vi kan ju ibland få skämmas när vi ser på människor som vi vet inte tror. Hur gott de lever. Hur gott de lever. Man funderar, vad är drivkraften? Ja, det är skapade av Gud och har en rättskänsla inom sig. Så ännu lite om vad det här är nu tills vidare ganska mycket teori, men Luther är nog konkret också. I Stora Galaterbrevskommentaren så räknar han upp då vad de här goda gärningarna kan vara som en rättfärdiggjord människa bör göra i sin kallelse. Här är det nu 1500-talet, så det är inte riktigt samma uppgifter kanske som idag, men vi förstår nog vad det handlar om. När jag invärtes hyser denna rättfärdighet stiger jag ner från himlen lik ett regn som gör jorden fruktbar. Jag träder ut i ett annat rike och gör de goda gärningar som kommer för handen. Och så räknar han då upp. Om jag är en ordets tjänare predikar jag, tröstar de klenmodiga och förvaltar sakramenten. Om jag är en husfar styr jag mitt hus och mitt husfolk och uppfostrar mina barn till gudaktighet och ärbarhet. Ja, det var konkret, inte så lätt alltid. Är jag en överhetsperson utför jag det ämbete som Gud har anförtrott mig. Som tjänare sköter jag med trohet min herres angelägenheter. Och så snart någon med visshet vet att Kristus är hans rättfärdighet, så arbetar han inte endast med uppriktig glädje i sin kallelse, utan han underkastar sig också av kärlek överheten, även då dess lagar är bristfälliga. Han tar på sig all livets vedermöda och farlighet när läget så kräver. Ty han vet att Gud vill det och att sådan lydnad behagar honom. Det här är då det här gamla ståndssamhälle som man kallar det, och det här finns ju utarbetat också i hustavlan. De här olika uppgifterna som vi har, och delvis funkar det ju ännu idag i ett mer demokratiskt samhälle. Lite till ännu i första halvlek. I Galaterbrevskommentaren då så skiljer Luther också mellan en abstrakt tro och en konkret eller inkarnerad tro. Fides abstrakta och fides inkarnata. Och han utgår då från det som står i Hebreerbrevet 11 om Abels, Enoks och Abrahams tro. Och så jämför han då förhållandet mellan dessa båda slag av tro med förhållandet mellan Kristi två naturer, en gudomlig och en mänsklig. Och så citerar jag igen lite. Av detta är det uppenbart att i teologin duger ingen gärning utan tro. Tron måste komma före gärningen. Det avgörande som man talar om i teologin är alltså ett annat än det sedliga. Sedan gör vi också en skillnad mellan begreppet tro. Tro fattas ibland utan och ibland med sina gärningar. Så förklarar han det här då. En hantverkare kan tala på olika sätt om sitt material. Och en trädgårdsmästare kan tala om ett träd, antingen i och för sig eller så som bärande frukt. Så talar också den helige ande i skriften. Olika om tron. Ibland om tron så att säga i abstrakt mening. Och ibland och i och för sig. Alltså tron i och för sig. Ibland om tron i konkret mening. Så som sammansatt av olika beståndsdelar. Eller inkarnerad. Och då handlar det om att då, det här också det här livet. Och likadant är det då med Kristus som till det yttre förföljt verkade vara en blott och bart en människa. Men så talar skriften ibland om Kristus som Gud och ibland om honom som sammansatt och inkarnerad. Och det här, då menar han då att när skriften talar om rättfärdiggörelsen, ibland i och för sig eller om det rättfärdiggjorda. Och då skriften talar om lön för gärningar så talar den om den sammanfatta, konkreta eller inkarnerade tron. Och det är då viktigt att se till att man tror att du har en rätt insikt och en god vilja, alltså tro på Kristus. Och när du har den så gör du då goda gärningar. Och det här var ganska så där. Så filosofiskt och tillspetsat och det är inte så ofta han hemfaller åt sådana här jämförelser som man kanske kan ha synpunkter på. Men i alla fall, det här kan kanske, slutsatsen kan bli här då att den inkarnerade tron tar sig uttryck i goda gärningar. Som följer på tron, som ensam rättfärdiggörd. Och som måste finnas innan den då inkarneras och tar sig uttryck i kärlekens goda gärningar. Tron alena rättfärdiggör och uträttar allt. Och ändå kan detta tillskrivas gärningarna för trons skull. Lite till från om en kristen människas frihet. Alltså den här lilla skriften innan vi pausar lite. Den består av två delar. Den första delen undervisar Luther om den frihet som tron ger. Och det var ju nog många som upplevde han själv också att den kristna tron då i mångt och mycket i den medeltida kyrkan inte gav en sådan frihet utan man, det var mycket att hålla reda på som man skulle göra också sånt eller sånt som Gud inte hade befallt. Och därför så såg han sig tvungen att skriva om det här också. Och i den första delen undervisar han om den frihet som tron ger och säger så här och det här är sådana ord som brukar citeras ofta i också i skolböcker. Och friheten definierar han då så eller påstår att en kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdåning. Och det här gäller den kristna människans inre frihet när hon då har gemenskap med Kristus som har gjort henne fri. Och det här är den första delen och här betonar han då också om att tron förenar oss med både med Guds ord och med Kristus. Både och. Så här skriver han. Det enda som behövs för liv, rättfärdighet och kristen frihet är endast Guds heliga ord. Själen kan vara utan allt annat, utom Guds ord. Och det enda rätta sättet att använda Guds ord är att tro på det. Den inre människan kan inte frigöras eller frälsas genom yttre gärningar. För de har ingen betydelse för frälsningen. Den som tror ordets löften äger allt. Men den som inte tror går miste om dem. Den själ som i orubblig tro håller fast vid Guds löften blir ett med dem. Alltså här kommer vi in på det här hur man blir ett med de här orden. Här kan jag påminna oss om det vi pratade om Hugo Odeberg igår. När han var där medvetslös och han öppnade munnen så kom det hebreiska. Han hade blivit ett med grundtexten. Jag vet inte hur det är med hos nutida präster, det är kanske inte lika. Men han hade levt så i det där. Om enbart vidrörandet av Kristus helade, hur mycket mer ska då inte detta stilla vidrörande i anden, inrikandet av ordet, göra själen delaktig av ordets alla egenskaper. På det sättet är det som själen enbart genom tro och utan gärningar till följd av Guds ord blir rättfärdig, helgad, sann och fri, uppfylls av allt gott och blir Guds sanna barn. Det är lite poetiskt det här också. Och vackert tycker jag. Inryckandet av ordet, stilla vidrörande i anden. Och Luther hävdar då efter det här att ingen gärning kan hålla fast vid Guds ord eller finnas i själen, utan där härskar endast tron och ordet. Och sådant ordet är, gör det också själen, liksom det glödande hjärnet lyser som eld på grund av föreningen mellan hjärnet och elden. Och så den andra följden av tron, det där första var att vi förenas med ordet och dess egenskaper. Den andra följden är att tron förenar själen med Kristus som en brud med sin brudgum. Här kommer nu då den här så kallade brudmystiken in. Den rättfärdiggörande tron som förenar Kristus och den troende med varann. Även här använder han det här uttrycket saliga bytet. Och så får själen allt gott av Kristus som tillägnar sig allt som då tillhör själen. Så kommer det då ett citat. Trons tredje oförlikniga nådegåva är att den förenar själen med Kristus, liksom en brud med hennes brudgum. Genom denna hemlighet blir Kristus och själen, så som aposteln säger, ett kött. Men om det är ett kött, och om det är sant att så sker, och så då handlar det om det mest fullkomliga äktenskap som fullbordas mellan dem, mellan själen och Kristus. Och då följer också att allt som tillhör dem, gott såväl som ont, blir gemensamt för dem. Å ena sidan kan den trogna själen tillägna sig och berömma sig av allt som Kristus äger, som om det var hennes eget. Å andra sidan tillägna sig Kristus allt som tillhör själen så som eget. Så det sker ett sådant förunderligt byte där, fröliche växel. På finska är det ett sådant starkt ord, autuas vaihto kauppa, det saliga bytet. Så där, nu ska vi då ta halvtid här och sträcka på oss, och kanske också om det finns frågor i det här skedet, innan vi då kommer till den här andra delen om hur en kristen människa då ska leva som kristen och göra goda gärningar. Ja, då ska vi fortsätta en stund nu här och hålla oss där i den här skriften om en kristen människas frihet. Och den andra delen är då: en kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare och allting och alla underdånig. Och så kommer då citat som brukar finnas i skolböcker i Finland, åtminstone förr i världen. Goda gärningar gör inte en man god, men en god man gör goda gärningar. Det här gäller också damerna, tror jag. Och onda gärningar gör inte en ond man, men en ond man gör onda gärningar. Av detta följer att själva personen alltid måste vara god före alla goda gärningar. Och att de goda gärningarna följer efter och växer fram ur en god person. Så som också Kristus säger, så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär god frukt. Och så konkretiseras det här lite då. sätts i sitt sammanhang. Luther säger att fastän vi genom tron har allt vad vi behöver till vår inre människa, så lever vi i världen och måste behärska vår kropp och umgås med människorna. Det här uppgiften finns. Ja, vi får dras med den här kroppen och så har vi, ska vi umgås med människor också. Här finns ju en viss kritik mot det här att han, när han lämnade klostret, så var ju en motivering den att där tänkte han bara på sin egen fromhet, på sig själv. Och där ute fanns det massor av folk som behövde honom, och vi är liksom ett kollektiv. Och här börjar då gärningarna. Och han beskriver då först hur den kristne måste fasta, vaka och arbeta och kuva kroppen. Det som jag var inne på redan. Och han hänvisar då bland annat till hur Gud gav Adam i paradiset arbete för att han inte skulle vara sysslolös. Ja. Och det här var ju en, sistnämnda var en orsak till att han ville avskaffa alla möjliga. Det fanns massor av helgdagar i den katolska kyrkan när folk då bara slappade. Han tyckte inte om det. Men vila behövde man, men inte hur mycket som helst. Och så kommer han då in på vad den kristne ska göra för sin nästa. Jag ska alltså ge mig åt min nästa på samma sätt som Kristus gett sig åt mig. Och i detta livet bara göra det som jag ser som nödvändigt, nyttigt och till välsignelse för min nästa. Eftersom jag genom min tro har alltid överflöd på allt gott i Kristus. Det här tycker jag är då intressant, att vi ska fokusera på varandra. För vi har ju allt genom tron. Det är viktigt det också, men i alla fall. Den som lever i Guds barns frihet får enligt Luther lust att tjäna sin nästa utan hänsyn till tack eller otack, beröm eller klander. Han skiljer inte på vänner och ovänner eller på tacksamma eller otacksamma. Frikostigt, villigt och glatt delar han med sig av sina, de gåvor han har fått av sin himmelske fader. Citat. Liksom vår himmelske far i och genom Kristus har hjälpt oss för intet, så hör även vi med vår kropp och vårt arbete, bör vi även med vår kropp och vårt arbete hjälpa vår nästa för intet. Var och en bör så att säga bli en Kristus för den andre. Det var inte något lite.
Jag luttar en skillnad mellan att tjäna kristna bröder och systrar eller att tjäna alla människor.
Egentligen kanske inte så där i princip, för att han betonar ju starkt den här kallelsen i vardagen. Och där frågar man inte efter det heller. Men naturligtvis blir gemenskapen starkare. Jag menar, i en församling där vi känner varandra, så har vi, försöker vi bära varandras bördor och vet kanske mer om varann också på det sättet. Så en viss skillnad finns väl nog. Liksom vår himmelska far genom Kristus har hjälpt oss för intet, så bör vi också då med vår kropp och vårt arbete hjälpa vår nästa. Sen Schmalkaldiska artiklarna där beskriver ju en skrift i bekännelseskrifterna Luther hur tron leder till goda gärningar. Först kommer rättfärdiggörelsen och sen förnyelsen eller helgelsen. Och han är ganska kategorisk, han säger att helgelsen inte tar sig uttryck i goda gärningar. Är tron falsk och oriktig? Han beskriver det här i en artikel där som har rubriken Hur en människa blir rättfärdig inför Gud och om goda gärningar. Och där skriver han då att vad jag hittills oföränderligt lärt här om, det kan jag aldrig ändra. Nämligen att vi genom tron, som den helige Petrus säger, får ett annat, nytt och rent hjärta. Och att Gud för vår frälsares, för Kristi vår medlares skull, vill anse oss verkligen och verkligen anser oss helt och hållet rättfärdiga. Det är liksom det objektiva utgångspunkten. Och sen kommer, på denna tro förnyelse och synda förlåtelse följer sedan goda gärningar. Och vad som ännu i dem är syndigt och bristfullt räknar han inte som synd och brist för samma Kristi skull. Utan människan ska helt och hållet, både till sin person och sina gärningar, kallas och verkligen vara rättfärdig och helig. Så att det här understryks. Men så slutar den här artikeln så här. Vi säger också att det goda verk inte följer, där är det en falsk och oriktig tro. Nå, det är inte kanske meningen att vi ska börja tvivla här, men det är sagt mot den där bakgrunden att han beskylldes för att försumma den här sidan, så därför behövde det inkärpas. Till det här hör också det som brukar kallas för lagens tredje bruk. Första bruket är det här civila, det här med rättsskipning och att Gud har ordnat det så att vi ska fungera bland oss på det samhälleliga planet. Det andra bruket är att lagen ska driva oss till Kristus. Och nu brukar forskarna lite ha olika åsikter om det här, om det finns ett sånt där tredje bruk hos Luther, att vi behöver också förmanas och uppmuntras till ett kristet liv. Det är lagens tredje bruk. Och det här har man olika åsikter om. En finsk teolog, Lauri Haikola, han menar att det här inte finns i Luthers texter och det finns ganska sparsamt, men i sak finns det. En som annan som hävdar att det här inte behövs, för om det kommer in så fördärvas evangeliet. Och det var Gustav Wingren, den här berömde svenska teologen. Jag talade om fotboll här i början och då kom jag på att det finns en koppling här till Gustav Wingren och fotbollen. Det var så att han är död numera, tror jag, sen ganska många år. Han var i Lund. Han var intresserad av fotboll. Och han höll på Göteborgs IFK. Och när han blev pensionär så var han ofta på studenthemmet och tittade på fotboll med studenterna. Och det var ju inte bara teologer, det var inte just teologer där utan andra, så ingen kände honom. Men det tyckte han var konstig, han satt där med stickatröja, hörde dåligt och så dåligt, så han satt sig nära tvn och de tittade på honom där, vad är det för en typ. Men inte täcktes de köra ut honom heller. Och så var den här matchen när Göteborgs IFK vann Europacupen i fotboll. Om det finns någon nörd här som vet årtalet så kanske inte. Och då var det ju så faktiskt, han satt där hos Gustav på stolen. Och sen var det ju så att Torbjörn Nilsson kom ensam med målvakten. Och istället för att skjuta nästan ett tomt mål så passade han åt en annan som gjorde mål. Och Gustav Wingren hoppade upp. Han gjorde som Jesus. Ja, då tänkte jag att kanske han är någon kristen människa. Jag vet inte hur det fortsatte, men jag tyckte det är ganska intressant att då avslöjade han. Sen kan man ha synpunkter på Wingrens teologi, men det är en annan sak. En som också betonar det här tredje bruket är då Thomas Nygren, BFS. Så teologen som skrev sin doktorsavhandling om det här och påvisar att det nog finns. Och det betyder inte att evangeliet behöver om inte göras. Holsten Fagerberg han menar att fast uttrycket det här lagens tredje bruk förekommer sparsamt både hos Luther och i bekännelseskrifterna så finns det nog i sak där. Och vi kan ju tänka på hur många mycket förmaningar det finns i Nya Testamentets brev. Och det är riktade till kristna som är döpta. Att de ska leva kristet. Ni är korsfästa med Kristus och uppstånda med Kristus. Då ska ni också leva ett kristet liv. Och i Stora katekesen tar han fasta på det här. Hur dophandlingens yttre betydelse inspirerar till det här. Det finns en psalm i vår psalmbok, jag vet inte om det finns i er. Dopets gåva förpliktar livet helt åt Gud. Står det. Den där brukar sjungas också vid konfirmationer. Så att dopet är dels en, det är en gåva framför allt, men också en uppgift. Och i Stora katekesen där Luther förklarar det här dopet på många sidor, så talar han om det här att dopets kraft och verkan består i den gamle Adams dödande och den nya människans uppståndelse. Och det här bör fortsätta i en kristens liv, och det är ingenting annat än ett dagligt dop som en gång börjat och som sedan fortsatt. Och att leva i sitt dop är nödvändigt, eftersom den gamla människan dras med vrede, hat, avund, girighet, lättja, högfärd, otro och alla slags laster som inte för något gott med sig. Och han räknar där faktiskt också med att en kristen som lever i sitt dop gör moraliska framsteg, om man tar det på rätt sätt och lever ut sitt dop i vardagen. Medan de där som inte gör det, så de blir bara sämre med det man räknar upp. Det är ganska nästan lustigt. Italienarnas synder och så vidare. Att han visste det, vad som var speciellt med dem. Och så här. Också tyskarnas naturligtvis. När vi genom dopet kommit in i Kristi rike bör sådant dagligen avta, så att vi blir mildare, tåligare och saktmodigare och allt mer dämpar otro, girighet, hat, avund och högfärd. Så det här är ganska liksom konkret. Sen lite till. I skriften om koncilierna och kyrkan 1539, det var den sista liksom lite mer omfattande dogmatiska skrift som han skrev, där han går igenom kyrkans kännetecken och kritiserar bland annat antinomisterna. Han kämpar på kring 1530 med en Johanna Agricola till exempel, som betonar att en kristen behöver inte de här förmaningarna och lagen. Och Luther säger att de nog predikar vackert och rätt om Kristus och syndernas förlåtelse, men att de försummar att tala om tredje års trosartikeln, om helgelsen. Därför anser Luther dessa vara goda påskpredikanter men dåliga pingstpredikanter. Det är väl visst Magnus Persson som i en av sina böcker, det här som han skrev senast, säger att vi behöver vara både påskvänner och pingstvänner, säger den gamle pingstvännen. Och det är nog sant, vi behöver, och naturligtvis julens högtid också och dess budskap. Så här skriver Luther där. Det är väl fina påskpredikanter men dåliga pingstpredikanter, för de predikar ingenting om den helige andes helgelse och livgivande, utan endast om Kristi förlossning, fast en Kristus som de håller högt, vilket är rätt, har skaffat återlösning från synd och död, så att den helige ande kan göra oss till nya människor av den gamle Adam. Vi dör från synden och lever för rättfärdigheten, som Paulus lär, börjande och växande här och på jorden och fullkomnade där borta. Och så avslutar han med: ty Kristus har förvärvat oss inte allenast nåden, gratiam, utan också den helige andes gåva, donum, så att vi skulle äga inte bara förlåtelse utan också bortlämnande av synderna. Det här är klarspråk, och det skrev han med anledning av de här antinomisterna. För han hade väl sett också hur det finns ett uttryck att synda på nåden, och det ska vi förstås inte göra. Så det sista jag tänkte nämna här är ju den här som Edel upplever som en konflikt mellan Paulus och Jakob när det gäller tron och goda gärningar. Det är ju så tillvida intressant att både Paulus och Jakob hänvisar till samma bibelverser i Gamla testamentet om Abraham, men tycks dra olika slutsatser. Paulus skriver om Abraham i Romarbrevet 4:24. Dessa ord räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus. Det är trons rättfärdighet. Jakob skriver i sitt brev i det andra kapitlet: blev inte vår fader Abraham erkänd och rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tron. Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Som vi har sett och sagt så uppfattar Paulus på flera ställen gärningarna då som trons motsats, som det, de här laggärningarna. Men Jakob däremot anser att tron inte räcker om inte gärningarna kommer till. Tron utan gärningar är död, påstår han. Och då frågar man sig om man ska förstå det här. Och Martin Luther kämpar ju också med den här frågan, och jag vet inte riktigt vad som blev hans sista uttalande om det här. Han hade synpunkter på om Jakobs brev var kanonisk eller inte. Men det där kan jag ganska dåligt, så jag går inte in på det. Men det finns då den här skillnaden mellan laggärningar och goda gärningar som vi behöver ha i minne här. Och det finns laggärningarna är trons motsats, men inte då goda gärningar. Och när Paulus i sina brev negativt i gärningar, så gäller det alltså alltid laggärningar som hotar evangeliets renhet. Men liksom Jakob så är positivt i goda gärningar. Fast det inte i princip är trons grund, men de hör ihop de här båda. Så jag tror nog att man kan förstå det här. Och båda är ense om att vi inte blir frälsta av gärningar utan till gärningar, så kunde vi kanske säga. Och också Jakob talar om tron. Det vet vi, han talar om det i sitt brev. Och Paulus talar om gärningar. Och när Paulus säger att tron inte räcker till, så avser han inte då en frälsande tro utan en historisk tro. Som Luther också var kritisk till. Som människan själv försöker åstadkomma. Och den tron rättfärdiggör inte. Men när Jakob då talar positivt om gärningar, så handlar det just om goda gärningar som vittnar om en sann och levande tro. En tro som är verksam i kärlek. Så att tycker nog att man kan liksom förstå det här, att om man läser sammanhangen och tänker på helhetssammanhangen, så i Nya Testamentet, så behöver det inte vara någon egentlig motsättning där. Jag kan tipsa er om att jag går inte in på det nu, men jag tycker att Bo Hjerts har behandlat det här bra i sin kommentar till de nytestamentliga breven. Där han bland annat går lite in på det också, hur det här med man de här båda lägger in lite annat i det här, när det gäller det här rättfärdig, att bli rättfärdig och så här. Det finns vissa skiftningar i synen på det. Då vill jag sammanfatta när det gäller det här med Jakob och konflikten mellan Paulus och Jakob, någonting som Ivan Hellström skriver i sin bok Förstår du vad du läser? Jag vet inte om det ger några signaler. Han jobbar visst på Johanne Lund som bibellärare för länge sedan. Död numera, han skrev en bok Förstår du vad du läser, där han gick igenom det här Bibelns böcker. Och det var så där allmänt, basic facts, och det var som, jag tror det var Agne Norlander som sa en gång då hon var och hälsade på oss i Vasa, att den där boken om Bibelns böcker och de här fakta som Ivan framställer där, så används som lärobok av alla från katolska kyrkan till Livets ord i Uppsala. Det är liksom, han tar inte ställning till sådana kontroversfrågor, utan han är väldigt kunnig i det här fakta om Bibeln och dess tillkomst och författare och så vidare. Och jag avslutar nu då till allra sist. Han sammanfattar Paulus och Jakobs uppfattning av tron och gärningar så här. Och det här gäller också det jag har försökt säga här nu idag. Egentligen är både Paulus och Jakob eniga om att vi aldrig blir frälsta genom det vi presterar, vare sig vår tro eller våra gärningar. Vi är beroende av att Gud gör något, att han skapar en levande tro. Och den tro kan aldrig vara overksam. Den tron kan aldrig vara overksam. Och så skriver han där, sammanfattar sin analys av det här och säger: vi blir således enligt både skriften och Martin Luther frälsta genom tron alena. Men tron är aldrig alena. Så, tack.